modiga människor.
Hej och varmt, varmt välkomna till Modiga människor. Och med mig här så har jag Annika Avinasha Dahlin. Och du och jag träffades för 20 år sedan. Har vi räknat ut på Psykosyntesakademin där vi båda utbildade oss till psykosyntesterapeuter. Ja, så jag vill säga varmt, varmt välkommen till dig.
Tack.
Du
fint att få vara här.
Fantastiskt. Och du är ju också, som sagt, du blev ju klar psykosyntesterapeut. Men du är även jobbat som, och jobbar, du är meditationslärare och yogalärare och jobbar med yoga. Och sen så kommer vi att prata om tantra. För det är också någonting som du har vidareutbildat dig inom. Mm, och det tycker jag ska bli jättespännande att prata om. Men berätta lite kort om dig, Annika.
Mm. Som sagt var, resan började ju där. Jag gjorde många saker samtidigt. Vi möttes ju på Psykosyntesakademin för 20 år sedan. Och då hade jag redan påbörjat en årig meditations- och yogalärarutbildning. Så det fanns ju någon dragning till det som är lite grann bortom. Vilket psykosyntesen också inkluderar. Det är ju inte enbart det. Det är också en traditionell terapeututbildning. Men det finns ju också det som är bortom och det transpersonella. Så det, jag är väl en väldigt, väldigt nyfiken människa. Kanske lite modig då, så jag får vara med här också. Ja, men det finns en genuin nyfikenhet i mig på livet. Och den verkar liksom aldrig riktigt ta slut. Utan nu har det gått liksom 20 år och vi möts här. Och jag är fortfarande lika nyfiken. Alltså livet är så stort. Min nyfikenhet och min, ja, men kanske också någon form av inre längtan. Att frigöra mig själv och att expandera liksom kärleken. Det är väl liksom de två orden som jag tror sticker ut eller som finns med för mig. Det är kärlek och frihet. Att det är två starka ord som har liksom guidat mig och som är en röd tråd. Och utveckling är väl också den röda tråden. Om man kan tycka att jag gjort många olika saker så är det ändå en väldigt, väldigt tydlig röd tråd. Så.
Mm. Ja.
Så jag vill liksom serva med det som jag själv har lärt mig och det som har betytt mycket. Så det kommer också ur en genuin service att få dela med mig. Och jag älskar att jobba med människor och jag älskar de där autentiska mötena. Så det kommer väl kanske komma in mer också utifrån det tantriska perspektivet så småningom.
Ja, men jag kan inte låta bli och tycka att det är faktiskt lite kul. Jag menar, för 20 år sedan. Jag vet ju i alla fall på vilken plats jag var. Jag var inte strax innan 30. Liksom, och en stark, stark längtan efter att dels få jobba med mig själv. Men också jobba med människor och möta människor. Mm. Och då hade jag ju läst teologi i några år. Och till min stora sorg så var inte den världen alls det som jag hade trott. För jag längtade ju efter möten. Liksom. Mm. Så här, mänskliga möten och interaktion mellan människor. Och jag blev så sorgsen när jag läste teologi. För jag var ju helt övertygad om att jag skulle bli präst och liksom möta människor utifrån det. Mm. Och sen så snubblade jag på psykosyntesen faktiskt så ironiskt nog i biblioteket på Teologiska högskolan.
Mm-hmm.
Och allt bara flyter på och det jag åker dit och får träffa studierektorn, det var Karin Noelius på den tiden. Och bara kastas in och går. På den tiden var det ju 7 dagar var det. Den här grundutbildningen. Och det var det häftigaste jag varit med om. Alltså jag var helt blown away efter de här 7 dagarna. Och allt som händer som inte är så här, det är ju ingen som inte har upplevt de här 7 dagarna. Från tidig morgon till sen 21.30 eller något så här. Kommer jag ihåg att vi slutade. var så intensivt så att man, ja, du vet, man bara däckade ju efter de här långa dagarna. Och där någonstans så, ja, så börjar ju vi båda den här utbildningen. Och du är ju inte samma person när du har avslutat det här som när du har börjat. Det är ju en resa.
Det är en djup resa.
Så att jag tycker att det är så kul här nu. Jag menar, det har ju hänt jättemycket. Det händer mycket med alla människor på 20 år. För det jag minns av dig var ju verkligen en person med så mycket integritet. Och jag vet att det är någonting du har fortfarande. Men så tänker jag att du kastar dig in i det tantriska ändå. Vilket är ju ganska modigt, måste jag säga. Apropå titeln på dagens samtal. Fördomar. Så berätta.
Ja, fint att, ja, men fint att, ja. Jo, men det är sant. Det finns mycket integritet i mig och den finns fortfarande kvar. Och samtidigt en enormt stor nyfikenhet. Så det är väl liksom två stora delar av mig som får samsas på den här vägen. Men jag har aldrig heller låtit rädslan liksom riktigt stoppat mig, utan nyfikenheten har alltid fått vara större. Så. Och tycker att jag ska börja tala någonting om det tantriska.
Jag blir nyfiken på hur du kom in på det. Sen så kan vi varva det med psykosyntes också, tänker jag. Ja.
Precis. Ja, men jag, när jag tittar på det så här efterhand, det kan ju vara en efterhandskonstruktion, men så känns det som att ja, men det är ganska så naturligt. Alltså tantra är ju någonting väldigt naturligt, och utifrån arbetet med människor, jag har jobbat mycket med par, jobbat mycket med mig själv, så tänker jag att liksom det tantriska, eller man tänker för mig, det är också vår livsenergi, eller man tänker som att vi föds med livsenergi eller ett visst mått av libido. Och det tantriska för mig också är att frigöra mer utav livsenergi. Och livsenergin och sexualitet, den sexuella energin, ligger också väldigt nära varandra. Det är liksom det vi kommer ur. Så det är liksom det absolut mest naturliga i hela världen. Och jag kan också se att många par som kommer, alltså det finns också en längtan, eller det behöver inte vara par, det kan vara alla människor, längtar efter intimitet. Alltså vi längtar ju efter den djupa intimiteten. Det är det som är någon sån här enorm längtan, tror jag, i alla människor, fast vi inte riktigt vet om det. Så det är väl en del i varför det kom naturligt för mig. Men det fanns också en djup längtan i mig. Ja, det var kanske samma veva som den vi började psykosyntesen, så gjorde jag i många flera olika utbildningar, längre utbildningar samtidigt. Och det är så jag vill också säga, att jag är så glad över den delen i mig som var så klok och valde de här superdedikerade långa utbildningarna. Psykosyntesen är ju 4 år liksom. Och det stora glädjen i det, jag tänker också liksom meditations- och yogalärarutbildningen 2 år, orsoterapeututbildningen 2,5 år. Alltså man får ju också möjlighet att vara med superdedikerade människor. Alltså wow. Det är inte alla som är det. Och du är ju en av dem, och jag går ju lite igång på det och tycker att jag känner mig trygg med det. Alltså jag blir lycklig av att vara med andra dedikerade människor som också bara, men här är jag och nu kör vi. Så är det liksom även med de som jag jobbar med, om jag bjuder in till kurs eller i samtalsterapi, att jag vill jobba med de som vill göra jobbet. Liksom. Jag vill inte vara en quick fix eller liksom, du vet, göra någon konstgjord andning på någon för att man ska må bra en dag, utan liksom nu gör vi, nu kör vi. Och jag satsar lika mycket som de som är med mig. Så det är då det blir roligt, tycker jag.
Men det krävs ju. Det krävs ju mycket. Alltså att jobba med sig själv. Det här inre jobbet. Det är ingen, jag brukar säga, det är ingen walk in the park. Utan det krävs mycket. Så. Och det är ju ganska smärtsamt. För egen del kan jag ju liksom se hur jag liksom gick in och ur liksom på akademin, att ibland blev det liksom för jobbigt. Så.
Precis. Jo, men jag kan känna igen mig i det, och Jag vet ju också, vi har förpratat lite grann, inte så mycket men lite grann, att vi båda är på en djupare meditationsresa just nu. Och jag har gjort en jätte, jag vet inte om man ska säga fördjupning, det låter kanske lite fånigt, men ja, många kan tänka att men liksom de som mediterar, då sitter man bara och avsätter en massa tid. Man har det bra, men det är ju inte så. Man får verkligen möta sig själv och allt vad det innebär. Och det är inte alltid så härligt liksom. Det är inte alltid så härligt, men det finns liksom i oss som gör den här resan en djupare längtan efter någonting. Och jag tänker, du frågade också efter vad som gjorde att jag öppnade upp för det tantriska. Det var också att det fanns en längtan i mig och någon visdom i mig som förstod att det fanns liksom något annat sätt att mötas också på djupare intimitet. Så att i det så kom också David Deida upp, som är en sån här gammal yoga- och meditationslärare som också har öppnat upp för det tantriska, också öppnat upp och pratar lite kanske kontroversiellt kopplat till polaritet. Men jag tyckte ändå att det var spännande och han satt ord på många saker som jag verkligen längtade efter. Och i den vevan så kom det också in en ny man i mitt liv som också hade liksom alla de här egenskaperna. Och vi gjorde en jättevacker och fin resa tillsammans under 10 år, och det guidade mig liksom vidare verkligen. Så jag tänker, när eleven är redo så kommer läraren, och då tänkte jag inte just på kanske den mannen, utan mer ja, men att böckerna kommer, människorna kommer, du vet, när vi är i kontakt med det som är sant och är i linje liksom med livet och inte försöker så himla mycket, utan bara liksom är genuint öppna i våran längtan och sans, så kommer det som ska vara. Men som du säger, det kan också vara en smärtsam resa. Jag tänker för egen del också i den här utvecklingen. Det kan vara att man liksom lämnar också människor bakom sig. Man resonerar inte längre. Man pratar inte samma språk liksom. Ja, jag tror att många som är på liksom någon slags utvecklingsresa kan känna igen sig i det. Och det är absolut ingenting personligt på något sätt. Och det tycker jag är någonting som blir tydligare och tydligare för varje år. Liksom, ju mer jag liksom avidentifierar mig från mitt ego, så blir det tydligt att ja, men det är inte så mycket som egentligen är personligt. Men det känns ju så, och det är då det gör ont i oss. Apropå att få den här resan. Jag är så glad att se dig, så jag ser så glad ut, men det är också...
Det är jättehärligt. Alltså det, jag behöver bara komma in med några saker. När du började prata om tantra, så jag är ju superduper engagerad i förlossning. Och jag jobbar ju själv som doula och jag har jour just nu här. Så bebis kan komma när som helst. Men, och... När jag själv stod inför en hemförlossning och de här två hembarnmorskorna kommer hem till mig, och så tänker jag, vilken skillnad det är om du går på BVC, alltså MBC, alltså mödravårdscentralen, och de hembarnmorskor du möter. Och så sitter de i mitt kök och säger att Soja, när du föder barn, det ska vara så lugnt och stilla och vilsamt och hemmiljölikt, så att du ska kunna få en orgasm i det här rummet.
Mm.
Och jag kommer ihåg, så det var helt, jag hade inte ens tänkt tanken faktiskt. Och sen så började du prata om det tantriska, och så tänker jag på Sverige. Alltså att det är ju någonting med sexualiteten, alltså den är ju väldigt undertryckt. Och kanske ännu mer just faktiskt det här landet. Att det är ju, vi är ju ganska stiffa och här. Och vad händer då med vår sexualitet? Alltså det skevar ju ur. Jag har kollat upp lite siffror och jag tror att det är... om nu bara ska liksom plocka in så här tråkig fakta. Så 25% så har liksom... barnpornografi liksom tittandet gått upp här under hela covid. Om det inte är till och med några procent högre. Och då tänker jag så här, så vad gör det med oss människor när vi inte tar hand om oss själva? Mm. När vi inte liksom blickar inåt. Någonting står ju inte rätt till. Och sen så skrattar man liksom åt folk som undersöker eller jobbar med tantra.
Ja. Jag vill bara man ställer sig i skottgluggen för mycket projiceringar och fördomar. Så är det. Det är någonting som jag funderat på, men ändå kände att det är värt det liksom, för att jag vill dela det och det som jag tycker är viktigt. Så jag tycker det är fint att du lyfter de här sakerna, Soja, för en del i det som jag, ja, vi kommer in på det sen, att jag också startade en podcast om tantra, vilket jag också funderade fram och tillbaka till på huruvida jag skulle göra det eller inte, om den skulle vara kopplad till tantra eller om den skulle heta någonting annat. Men en sak som jag tänker, vår sexualitet är ju väldigt skruvad, precis som du säger, och undertryckt. Och mycket utgår också från pornografi. Och det är väl inte så att jag tänker utifrån ett tantriskt perspektiv, så handlar det mer om att inkludera än exkludera. Det är det som är så vackert med tantran. Vilket man också kanske kopplar till många andra filosofier eller traditioner. Så på ett sätt så är det ju kanske fel att säga att någonting är fel då. Men det som blir, det blir att det blir en manipulation av vår sexualitet. Och det är ofta där som de flesta människor lever. Att ja, men gör jag så här med dig så blir det så här. Om vi tittar på den här porrfilmen eller att jag tillfredsställer mig på det sättet, så kan jag få en orgasm, och att det också blir väldigt orgasmfokuserat. Men om vi tar bort alla de sakerna och att vi står där väldigt nakna med det som egentligen är väldigt pure. Alltså det som vi började prata om också, att den sexuella energin och livsenergin är det vi kommer ur. Så om vi på djupet slappnar av. Ta bort alla idéer om hur jag ska göra med någon annan eller med mig själv. Så då kommer det liksom naturligt väldigt inifrån. Precis som jag tänker när du pratar om att föda barn, att det också skulle kunna vara orgasmiskt. Ja, om vårt underliv är avslappnat och borta från spänningar, precis som med våra ryggar eller så. Så är våra underliv också väldigt levande. Och det kan bli en orgasmisk förlossning. Det är inget konstigt egentligen. Men eftersom vi är så spända i våra huvuden, i våra kroppar och i våra underliv, så blir det ju liksom en väldig kontraktion i alltihopa. Så det hänger ihop. Börjar vi liksom, du vet, ta hand om och gå i samtal och kanske frigöra vårt mind eller meditera, eller att vi tar hand om våra kroppar i form av yoga eller äter bra mat och så vidare, det blir som en slags delmorering alltihopa. Att vi börjar känna mer och bli mer levande och är mindre avstängda. Men det är också kan också vara en smärtsam resa. Du har ju också jobbat mycket med dig själv och jobbar också med människor. Så att det är liksom inte värt det. Och i allt det där svåra och smärtsamma så finns det ju enormt mycket skönhet. Och, ja, det är där som livet händer liksom. Mm.
Ja, jag bara kände att jag behövde, eller vill dela med mig. På den utbildningen som vi gick, för det här hänger ihop med kroppar, så hade vi ju fantastiska lärare. Mm. Alltså vi var ju bland de sista som fick uppleva alla de här italienska psykoterapeuterna / psykosyntesterapeuterna som flögs in från Italien och England och Skottland och det var helt magiskt. Men mitt första möte med Rosie Manton. Mm. Ett av mina mål för det här året, det är att dansa mera. Mm. Och så tänker jag, när började på psykosyntesen, jag hade inte en aning om att jag var som två i en. Alltså jag visste faktiskt inte det. Jag hade inte kontakt på det sättet. Jag var som ett vandrande, jag brukar kalla mig själv för huvudfoting, så när jag tänker tillbaka. Det... Ja. Nej, men jag hade ingen kontakt med min kropp. Nej. Och Rosie, hon var utbildad i The Five Rhythms, som det heter. Mm. Och när vi skulle dansa.
Rosie liksom, var ju en av våra lärare då.
Precis, Rosie Manton. Ja. En av våra huvudlärare. Så. Fantastisk. Mm. Och när vi skulle dansa första gången tillsammans med klassen. Och jag hon tog ju fram en spyhink där. För jag var på väg att spy. Mm. För jag kunde inte dansa i grupp. Ja. Men det jag faktiskt bär med mig. Som jag tänkte så här, var faktiskt så modigt. Det var att hon berättade att hon skulle ha en kurs i Spanien. En danskurs. Så på måndagen efter den här helgen. Så går jag och betalar in handpenningen på den kursen. Och så utsatte jag mig för det där. Jag drog ner till Spanien och jag undrade jättemycket varför jag gjorde det. Alltså jag är ju jätteglad. Men jag visste också att jag var tvungen att möta det. Mm. Den rädslan. Så att jag är så glad att jag drog ner till Spanien och gjorde de här 7 dagarna där nere med Rosie. Men där kom
jag är alltid så nyfiken så nu ställer jag en nyfiken fråga tillbaka. Vad var det som fick dig att följa den? För det var ju en inre längtan. Jag tänker på om vi låter liksom den inre längtan guida oss. När saker och ting bara händer så som du beskriver nu. Det är inte så att det händer. Men det var ju någonting som...
Nej men alltså jag konfronterades ju med en rädsla. Nej men förstår du, när jag står med spyhinken och bara tänker, men jag vågar ju inte dansa tillsammans med andra människor. Jag kommer ihåg att jag tittade mig omkring i rummet och kände en jättestark separation liksom, från resten av gruppen för att jag inte vågade delta. Alltså jag ville också vara så där härlig och bara stå där och dansa och inte bry mig. Och då tänkte jag, men då behöver jag ju utmana det ännu mer. Mm. Och när Rose säger att hon ska ha den här kursen i Spanien så tänkte jag att det är klart jag måste göra det.
Yeah.
Men där är ju också mitt första möte med tantra. Så. Mm. För under några av de där dagarna så kommer en stor grupp spanjorer faktiskt till det här stället. Och ska ha en tantrakurs. Mm. Apropå fördomar. Eftersom vi efter ett kvällspass promenerar upp och... De gör en massa tantraövningar med inte fördragna gardiner. Så där föddes ju någon form av fördom hos mig kan jag säga. Ja. Mm. Att jag tänkte, det där ser ju ganska intimt ut. Och sitta i grupp och göra intima saker. Så kommer jag ihåg att jag backar. Jag tänker, det kommer jag nog inte göra. Ja. Så. Men jag förstår att tantra är mycket, mycket mer än så. Mm. Men jag tycker att det var roligt liksom att de gick ihop. Ja.
Ja, det är så de flesta människor tänker tror jag kring det tantriska. Liksom att det, jag tänker på det som att någonting känns lite så orent. Eller, men att det kanske också är kopplat då till sexualitet. Men tantra, alltså, det är egentligen sanskrit. Och tan betyder expansion. Och tra betyder frigöra. Så egentligen är det väl det handlar om att frigöra liksom vårt medvetande och allt det som vi egentligen håller tillbaka, precis som du sa tidigare, alltså vi håller tillbaka vår sexualitet, men det är ju så mycket annat också som vi håller tillbaka. Nu får du stoppa tillbaka mig för nu hamnar jag på något eget litet spår här ifall jag... För det som kommer till mig nu är ju då när vi börjar frigöra våran livsenergi på olika sätt och den börjar röra sig, då går det liksom inte riktigt att hålla tillbaka och då behöver vi möta alla de här sakerna, precis som du säger sen när du började dansa, ja det är ett jättefint sätt att öppna upp för livsenergin, för då kan vi inte längre vara i kontroll. Vilket vi är till mångt och mycket. Och när vi i alla fall börjar röra på den här livsenergin. Eller liksom kundalinenergin som är väldigt poppis just nu. Då, det känns som att det håller på att verkligen explodera. Den största kanalen går i vår ryggrad. Då kan vi liksom inte riktigt hålla tillbaka. Och då kommer liksom alla våra känslor upp. Precis som när vi öppnar oss fullt ut för kärlek. Så kan vi liksom inte välja att men jag vill bara ha det härliga med kärlek. Eller jag vill bara ha det härliga med det. När vår energi börjar röra sig, Jag brukar skoja och säga att det är ungefär som en champagneflaska som man skakar liksom, och så åker korken ur och då bara, du vet, kommer allting, allt det som är vi, det som vi har hållit tillbaka. Och det vet vi ju inte alltid riktigt vad det är. Och då är det också fint att vara bland människor, till exempel om man gör det på en kurs, att man börjar utforska de sakerna, att det är en trygg miljö med bra lärare. Eller om jag vill göra med en partner, att det är en partner som verkligen är där och är redo att möta mig. Eller att vi är redo att möta varandra. Att det också blir som ett commitment. För det är också sårbart när vi börjar öppna oss. Liksom. Så det är ingen lek, det är en lek. Alltså, vi är ju lekfulla och glada av vår natur. Men det är också mycket som vi har med oss. Trauman och conditionings liksom och... Och jag tänker på, som du sa tidigare, allt det vi håller tillbaka, det kommer ju också ut fast mer ur någon slags skruvad form. Om man nu tänker på pornografi till exempel, liksom, att det blir också någon slags konstgjord andning eller någon tjuvkoppling för att kunna få kontakt med våran sexualitet. Som egentligen är det mest naturliga i hela världen. Men vi är så pass liksom avstängda så vi behöver liksom göra det på ett mer konstgjort sätt. Och då blir ju det en avgiftning eller avprogrammering som kan vara en ganska osäker och bumpy road. Om jag alltid har gjort min sexualitet liksom på det här sättet eller min livsresa på det här sättet, då ska jag börja göra det mer naken och utan konstgjord andning och manipulation, så blir vi ju mycket mer sårbara. Liksom. Vilket är väldigt vackert men också lite läskigt. Hänger du med?
Ja, och jag tycker att det är så fint. Och jag kommer inte på... Vi hade en lärare som... jag tror hon var från Skottland.
Är du på psykosyntesen nu?
Ja, nu är jag på psykosyntesen. Mm. Och hon pratade ju... som hade just de här...
Just det, vi hade ju ämnet precis, sexualitet faktiskt.
Sexualitet, ja. Mm. Och jag kommer ihåg att hon... nämner, hon har ju hon pratar ju om eros, erosenergin. Mm. Och sen så nämner hon vid något tillfälle att en av de klienter som hon hade som var mest i kontakt med eros av alla hon haft, det var faktiskt en nunna. Ja. Mm. Så. Mm. För vi pratar ju om energier. Mm. Så länge du liksom inte så suppress, alltså trycker ner. Du pratar ju om att det sker ju någonting. Det blir som konstgjord andning eller ja, undertryckt eller skevt eller destruktivt. När vi trycker ner och vi inte bejakar det vi känner. Och jag tror att vi lever ganska mycket i en tid när vi inte ens vet. Alltså vi är så manipulerade.
Exakt, för det är det jag vill säga nu, det som kommer till mig när du säger det, att vi tänker ju inte att det är skruvat och skevt, för det är det som är det normala i vårt samhälle. Det är det vi hela tiden bespeglade med.
Mm. Det finns ju liksom ingenting fult eller fel, alltså när vi är i en rena erosenergin. Och det är ju också därifrån, prata om så här kreativitet. Alltså det är så mycket med oss människor som är så nedtryckta. Mm. Vi lever ganska långt ifrån våran sanning.
Jag tänker också att livsenergin, sexuell energin och kreativiteten hänger väldigt, hänger nära varandra. Mm. Mm. När saker och ting bara får flöda liksom.
Så vad, Annika, vad behöver vi göra? Alltså jag tänker så här, kärlek, jag vill så här, relationer. Mm. Vad, alla längtar ju. Liksom. Typ alla, jag är själv inte ute och tindrar. Liksom, men typ alla mina singelkompisar är ute och tindrar hit och dit. Och det är liksom matchar. Och, så att folk längtar ju väldigt mycket efter kärlek. Mm. Så. Men vi lever ju också i ett lite slängsamhälle där vi också bara kastar folk på sophögen Ja. Mm. Om de inte matchar våra förväntningar. Så att jag tänker så här. Och då kommer vi in på det här igen. Så här, psykosyntes med mera. Liksom, mm. Att jobba med sig själv.
Mm. Precis. Att få ihop sig själv. Och inkludera alla delarna och allt det vi är, det är ju mycket psykosyntes. Och liksom, jag tänker att det också är mycket det tantriska. Alltså psykosyntesen handlar väl jättemycket om det stora arbete som jag tycker att jag tar med mig varje dag med klienter och med mig själv. Det är det här delpersonlighetsarbetet som idag också kopplas kanske till anknytningsarbete. Men liksom att bejaka alla de här delarna som vi är. Att omfamna oss själva med allt vad vi är. Det låter ju så vackert och fint och lite klyschigt, men det är ju där vi hamnar till slut ändå. Det är ju bara då vi kan bli lyckliga. Och så tänker jag också på att få använda oss själva och alla de här delarna som vi är gör ju att vi blir lite lyckligare. Alltså jag tänker när vi vill ju bli använda, eller vad man ska säga. Vi vill ju använda alla våra skills och allt det vi är. Och det jag tror att det är först då som vi också blir på djupet lyckliga. Men jag tänker på kärlek då som du pratade om och som vi alla längtar efter. Och det är också nytt år. Jag är så glad så att du bjöd in mig till just det här avsnittet, nytt år. Och du sa såhär, ja men lite mer kärlek. Och så var det som att jag dök upp. Och det känns så fint liksom. För att jag tycker att kärlek är viktigt. Och samma sak här, och då kommer jag in på det här missförståndet igen som jag tycker att jag pratar om hela tiden. Att vi tänker att kärleken ligger utanför oss själva. Och så bor den ju här inne. Också det här lite klyschiga, men... det är ju så det är. Så när det inte finns rädslor emellan, när jag tittar på dig nu Soja och vi har en fin liksom, historia ihop, så känner jag ju så mycket kärlek. Liksom. Det är därför som jag också är så glad nu här när jag sitter här. För att jag, ja, vi gör båda det här också, det känner jag ju rent intuitivt från kärlek. Det är så rent. Och då tänker jag så här att det är ju inte så att kärleken kommer och går. Det kan kännas så. Men kärleken är alltid där. Den är alltid där. Men vi är så busy med andra saker och vi kanske är fast i trauman eller rädslor. Så vi liksom, utifrån det så kommer den och går. Men det är ingen skillnad på kärleken till mina barn eller kärleken till dig eller kärleken till min partner. Det är liksom samma källa. Det blir som någon slags projicering ut. Liksom. Att, ja, men jag ser kärleken i dina ögon.
Men vi matas ju ständigt. Det är rädsla liksom, utifrån och det är smärtsamma separationer och Jag är ju säker på att en stor del till många problem idag är att vi slits ju i det här med familj och sammanhållning. Vi lever ju inte i ett samhälle som uppskattar det, utan kvinnan ska vara ute och allt ska vara jämlikt och barnen ska... För det kommer jag ihåg när jag fick mitt första barn. Hur förvånad jag blev. Liksom på öppna förskolan, att en av de första frågorna man fick så här, när man kommer med sin lilla nyfödda, vilken förskola har du ställt henne i? Va? Alltså, skämtar du? Hon är precis född. Mm. Alltså, då behöver jag tänka på sådana saker.
Mm.
Ja, så att jag var hemma.
Och särskilt i Stockholm är det ju verkligen så.
Mm. Och då pratar vi om separation igen. Och vi vet ju, när vi pratar anknytning, så vet vi att 12 månader, det är en av de känsligaste tidpunkterna för ett litet barn.
Mm.
Alltså hjärnan är så outvecklad, så vi vet ju att barn som sitter tysta och stilla, man har ju mätt liksom deras puls. De har ju, det syns ju inte på utsidan. Men när mamma och pappa går och vinkar hej då, så vet vi att det är liksom, det är fråga om liv eller död. De vet ju inte att mamma och pappa kommer sen. Så tänker jag så här, men wow, att vi har skapat det här. Vi skapar ju, vi är medskapare till tidiga trauman.
Mm.
Och vad som har hänt också på bara 20 år liksom. Att en väninna till mig som jobbar på förskola för 20 år sedan sa hon att när hon jobbade på småbarnsavdelningarna för 20 år sedan så gick alla småbarn mellan 9 och 3. Så. Mm. De gick aldrig längre. Och nu finns det nästan inga småbarn som går mellan 9 och 3 längre. Mm. För det är så korta dagar.
Mm. Det har skett en enorm utveckling och en enorm medvetenhet kring liksom bara ett föräldraskap och psykologi och så. Det finns ju en helt annan medvetenhet än, tänker jag, när du och jag växte upp liksom, och generationerna före det. Men det har ju också gjort att det också, jag vill också lyfta fram det, det har också skapats en rädsla av att traumatisera våra barn och att vi som föräldrar också blir lite tillbakahållna för att vi är så rädda att, du vet, skapa någonting i våra barn. Mm. Det är lite en annan aspekt av det hela. Vi blir också rädda som föräldrar och kanske väldigt försiktiga och väldigt inkännande, vilket är väldigt vackert. Men det blir också någon tydlighet och någon direkthet som jag tror våra barn idag kan sakna. Liksom.
Mm. Ja, precis. För jag upplever ju att det är som två, det finns en stor grupp väldigt medvetna föräldrar och sen den här andra gruppen som just lämnar sina barn väldigt långa dagar liksom, på förskolan.
Mm.
Och ja, jag ville bara väva in det i det här. Mm. Du pratar om trauman.
Vi jobbar ju med det båda två.
Mm. För de dyker ju upp först senare. Jag menar, de följer ju med oss i livet. Men det är ju först i kärleksrelationer som många av de här liksom stora livstraumorna dyker upp. Att vi kan hanka oss fram ganska hjälpligt.
Mm.
Men det är när vi möter någon.
Mm.
Så. Mm.
Precis, och det blir starkast i våra intima kärleksrelationer. Det kan också dyka upp med nära vänner såklart och med våra barn. Men jag tänker precis som du att det är i våra nära kärleksrelationer. Och där, jag vet inte hur du tänker där, men jag tänker att en del meningen kring kärleksrelationer är kanske också att helas och läkas. Alltså det är inte så att jag kan lägga det på någon annan, att någon annan ska finnas där för att hela läka mig. Men det är en möjlighet. Ja.
Mm.
Att våga stanna kvar och titta på det som dyker upp liksom, längs vägen.
Skulle du säga att det tantriska är vägen som till ett helande så i kärlek och relationer?
Ja, det känns så smalt eller liksom att säga att ja, men det tantriska är allt, jag vet inte. Men det är ju då ändå inkluderande. Och tänker jag, både du och jag har gjort mycket. Alltså jag har gjort mycket utbildningar. Och jag tycker liksom med facit i hand i människoarbetet och arbetet med mig själv, om man nu ska kalla det för ett arbete, att det tantriska inkluderar liksom det mesta ändå. Men det är också en modig väg att gå. Att skala av sig. Så att jag är ändå glad när jag började resan att jag hade gjort många andra saker. Jag hade verktygen för att omfamna mig själv. De delarna som, ja, att hela jag på något sätt fick vara med. Alltså det är olika vad man har för ingång. Jag tänker nu kommer ju det tantriska med en väldig fart. Och alla kanske inte har lika mycket med sig och så. Så det fina med det tantriska är väl liksom att inkludera istället för att exkludera. Istället för att depress, liksom att hålla ner det som vi kanske då också har lärt oss som barn, du vet, och sådär. att här får det en möjlighet att komma upp till ytan och att flöda både liksom energimässigt, att när vi börjar röra på kroppen och energin så flyter det upp, men också att det finns det perspektivet och den tron att inkludera är vägen, inte att trycka undan och trycka bort. Det är ju en stor skillnad. Jag tror många lever i att vi ska trycka bort eller att vi ska passa in, du vet. Och det smyger sig också på så att vi nästan inte märker det. Att passa in.
Ja, jag tänkte, det börjar krypa i kroppen. Så. Men så att passa in.
Ja. Mm. Det är ju liksom, tänker djuren på savannen liksom. Mm. Ingen som, alltså apropå liv och död liksom. Det är ju där vi hamnar, hur medvetna vi än är. Så vet vi att det är förenat med livsfara om vi inte får vara med.
Ja, och det är ju en del. Men jag tänker så här, vi är ju inte här, tänker jag, för att passa in. Vi är ju här för att vara liksom våra alldeles egna, liksom unika, så autentiska jag. Mm. Och hur det här samhället verkligen inte är skapat för det.
Mm. Det är både en stor möjlighet just nu, vilket kan skapa stress i sig själv, att mycket är möjligt, att vi har väl aldrig haft så stora möjligheter att vara oss själva och att, du vet, följa våran dröm. Jag gjorde en Instagram-inlägg om det igår, att ja, nu vid nyår så är det liksom, de här listorna är ju så enormt långa, va, på hur vi ska liksom göra oss Annika Dahlin 2.0 liksom. Och att det, och är vi för, alltså det är fantastiskt att vi kan liksom skapa våran verklighet och så vidare liksom, att vara en fri vilja, om det nu man nu tror att den finns. Men det skapar en enorm stress och det tar oss verkligen ifrån nuet, om man tänker att liksom våran inre längtan kan få liksom ta oss fram liksom, utifrån det tantriska eller den tantriska sexualiteten, att börja lite mer från noll och så liksom kommer saker och ting av sig själv istället för att sätta väldigt höga mål och så går vi på den liksom hårda vägen. Jag kan känna att jag kan äga båda liksom, men jag är mycket mer nyfiken idag på liksom min inneboende längtan att sakta ner och se vad är det som vill födas ur det, istället för någon idé om att jag ska vara en lyckad person eller. Det är ju lite två olika sätt att ta sig fram, men jag tänker att det är fint att äga båda. Jag tänker att psykosyntesen är ju viljan en väldigt central del, och man kan utveckla den på massor med olika sätt. Liksom. Jag tycker det är väldigt fint. Och ni vet ju, som när människor kommer till oss och känner sig lite borttappade, eller vi själva känner oss borttappade, att viljan kan vara ett sätt, för den är så nära jaget, att hitta tillbaks till, liksom, men gud, vad vill jag då? Jag kommer ihåg när min terapeut, vi har ju gått mycket terapi du och jag, för det ingår ju i psykosyntesutbildningen och jag är så tacksam för det. Men hon började liksom fråga, men vad behöver du idag eller vad vill du? Och jag visste inte riktigt det liksom. Jag blev arg på henne när hon ställde den frågan. Jag hade inte riktigt kontakt. Så det är viktigt att ha den, och samtidigt så kan den också vara förföriskt och vi kan tappa bort nuet i att vilja liksom med alla våra desires. Att uppnå allt det där, det vet jag att du säkert också möter kunder och klienter, liksom man har uppnått allt och ändå är det tomt liksom. Vi blir ju egentligen inte lyckligare utav det, men vi tror det, och i stunden när vi har uppnått det målet så blir vi lyckliga en stund, men det är ändå inte det. Låter som en sån här klokvis person här, men det är ju så.
Men det är ju för att det är stor skillnad på att bara liksom följa bruset eller försöka uppnå en massa saker som sätter som mål. För när vi liksom bara går in i stillhet och hittar den här autentiska rösten. Alltså jag känner ju själv att jag har haft ett otroligt driv alltid. Mm. Och jag är inte i det liksom, sedan ett antal månader tillbaka. Och det är inte det att det inte finns ett driv, men jag blir stoppad hela tiden. Alltså det är som en röst som bara, nej men så jag, du behöver ta det lugnt.
Mm.
Jag gör en massa saker, men jag får liksom inte, jag har inte tillgång till det där. Och så förstår jag att det är för att jag behöver, det är någonting annat som håller på att födas fram.
Mm.
Och jag är, och det är därför också lite vi gör det här programmet.
Mm.
För att jag känner så att vi människor behöver blicka inåt. Det finns ingen, så som jag tänker, det finns ingen framtid om vi inte hittar tillbaka till liksom vår sanna natur och de vi är. Och vi behöver mötas och enas i kärlek. Och kärlek är ju, kärlek kan ju vara sträng också. Liksom, kärlek kan ju vara gränser, kärlek kan vara...
Verkligen, gränser. Mm.
Men vi behöver känna oss själva först och främst för att kunna sätta de gränserna.
Mm. Det är sant, jag blir påmind om det här året som har varit för mig också, att det också har inneburit att sakta ner. Jag fick ju ett diskbråck här i mars, och jag har ju varit så inne på det här med dansen, det har varit så mycket glädje och en helt ny arena för mig som har varit väldigt fin liksom. Och jag tyckte att jag har haft så mycket kontakt med kroppen och jag, liksom, du vet att jag borde ju vara easy peasy för mig, men det har verkligen varit en bumpy road. Så att jag körde på med den till och med när jag hade mitt diskbrock, du vet. Och tills kroppen sa bara nej, 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 nej. Och i det nu att verkligen på riktigt ta det lugnt, att jag inte har kunnat gjort någonting annat utan mer bara, du vet, härbärgera smärtan och gå inåt i det som har hänt. Och jag har ju bett om det, att en fördjupning, och den kom. Ja. Jättespråk, och ur det så kommer det ju någonting nytt liksom. Det är ju också det där som du säger, att vara lyhörd och lyssna och att följa det som är där i stunden. Och har vi för mycket idéer om vart vi ska, så missar vi ju det där liksom. Men det är också fint att veta vad vi vill och vara i kontakt med det är ju stort i sig, men att också vara lyhörd för de här djupare strömmarna och det här mer subtila liksom, som lätt tappas bort i bruset. Mm.
Vi är så tacksam, Annika. Och tänk att vi... Nej, men som sagt, vi kunde ju inte träffats på ett bättre ställe. Vilken resa.
Och, jag med. Tacksam. Mm.
Och,
det var några kloka visa delar i oss som tog oss liksom. Det jag tänkt på många gånger tog oss dit. Och till andra ställen också. Men...
Mm. Ja, nej, men det är verkligen, verkligen. Men jag vill också... Frihet var ju ett ord som du pratade om.
Mm.
Det är ju så fint att du liksom inkluderar... Det här är ju mina ledord. Liksom. Kärlek och frihet. Så, ja. Mm. Och för att bli fri.
Mm.
Så. Ja. Och det är inte enkelt, vill jag bara säga. Alltså så här, jag har ju själv fått stöta på patrull i mig själv. Att det är liksom min största längtan. Att vara fri i alla mina relationer. Så. Mm. Och också ge frihet i alla mina relationer.
Mm.
Ja. Och då menar jag liksom allt ifrån vänner till barn till liksom partners till...
Precis, det visar sig ju där i våra nära relationer. Och där kan vi liksom se hur begränsat vi tycker så att vi är fria. Och sen så kommer det upp en massa känslor och så bara... Jag vill kontrollera mig själv, jag vill kontrollera dig. Vi är inte fria liksom... Men återigen så tänker jag att friheten börjar ju inuti, liksom. Jag vet, precis som mig sa jag, så mediterar du mycket. Och jag tänker i alla fall, jag på meditationskudden får ju... ja, där får man ju möta då allt som inte är fritt. Och sitta med det. Det blir ju väldigt synligt och tydligt. Jag vet inte om du känner igen dig i det.
Jo. En faktiskt en sån här sak som också bland många saker, men det var, jag fick i boken Krama din skugga i min hand. Ja, det måste ju vara 20 typ 22 år sedan eller någonting. Jag höll den i min hand första gången Och den verkligen liksom kastade omkull mig. Och det är ju någonting vi också har gjort mycket i psykosyntesen. Att det, om du inte vågar möta din skugga, om du inte vågar liksom omfamna den och möta liksom allt, även det mindre smickrande och ibland så här jävligt fula så, saker som dyker upp, så finns det ingen frihet. Så det är min egen personliga erfarenhet. Det är först.
Man brukar ju...
Nej, men det är jag först när jag liksom möter det. Varsågod.
Ja, och jag tänker på det som kommer till mig när du säger det. Det är det här med liksom att vi kan ju springa runt ett helt liv. Och att väldigt omedvetet undvika situationer med, och människor, känslor. Och det blir så normalt så att det blir liksom ett mönster så vi tänker inte ens på det. Och det är ju verkligen inte frihet. Men det är liksom komfortabelt och bekvämt. Men... Att våga se de där sakerna är stort liksom. För det kan också, de här traumorna skapar ju också en väldig begränsning och ofrihet. Liksom att vi inte kan ta oss an livet. Och jag tänker att vi, som om det finns en hel fotbollsplan, så kanske vi upptäcker liksom att vi bara spelar i en liten hörna på den där stora fotbollsplanen. Det kan också väcka mycket oro och ångest och inte helt lätt att se det. Liksom. Och att omfamna det. Och slow and steady wins the race, brukar jag säga. Alltså ett steg, man sätter en fot framför den andra liksom. Och särskilt då, nu kommer jag tillbaka i det här det tantriska, liksom, om man nu ska göra kurs eller att ta det liksom långsamt. För, oavsett om det går liksom en tantrakurs eller går en kurs i personlig utveckling eller vad vi nu gör tillsammans med andra människor, så längtar vi efter mer frihet, apropå frihet. Det är därför vi, liksom, vi vill frigöra oss och vi vill expandera. Och då är det ju så viktigt att ta det liksom varsamt, så att när vi har klivit över gränsen lite för mycket för oss själva, att det är lätt att backa tillbaka, för vi kommer att kliva över gränsen liksom. Men gör det liksom stegvis är väl mitt tips då, för att vara lite snäll och varsam med oss själva. Ofta så vill vi så mycket. Och det kopplat till sexualitet så kan vi också, så tappar vi också gränserna. Det är väl en del i varför kanske människor tycker om sexualitet. För att det frigör också mycket gränser. Och ett sexuellt eller intimt möte eller ett tantriskt möte kan ju också då frigöra väldigt mycket. Och det du pratade om också, att man får en möjlighet att möta sig själv via någon annan, med liksom våra skuggsidor och allt vad det nu är. Det kan bli väldigt intimt och vackert och helande och stort. Kanske det absolut vackraste. Och då liksom när den sexuella energin är igång, så blir vi ju oftast mer öppna. Då kan vi också få access mer till det där. Men det innebär ju också att hjärtat ska vara med och att vi vågar visa oss. Att också liksom öppna upp, om man tänker om ansiktet eller kroppen är våran, vad ska man säga? Vad säger man som skärm utåt?
Spegel,
att vi behöver vara tydliga liksom i det. Att vara ett levande ansikte eller en levande kropp liksom som visar tydligt. Det tycker jag också att jag har lärt mig och gärna utbildar i tantriska, att våra kroppar är ju, när vi öppnar dem och inte avstängda, så är de ju supertydliga liksom. Och tittar man på barn, de är ju jättetydliga i sina kroppsspråk liksom, nej eller du vet, och ansiktena är levande och så.
Så om jag vill lära mig mer om tantra, hur når jag dig? Liksom, du håller kurser. Du tar emot privata sessioner, par,
både par och enskilt. Ja, absolut kan du göra en sån resa själv. Jag har också online-kurser för kvinnor. ur ett tantriskt perspektiv. Jag har kurser live i Stockholm som jag kallar för Tantra för ett levande liv. De har hetat så länge. Jag vet inte om de ska ändras på någonting på något sätt. Men jag tänker att liksom få in det tantriska i vardagen. Är liksom att, och då är det mer att kunna vara mer levande och öppen. Att också få stöd av en grupp under en tid. Liksom med människor som också vill vara öppna och autentiska. Det är väl egentligen det som vi då träna på och gör, och det ger ju en enorm tillfredsställelse och uppfyllelse att få möta andra som är mer nakna och sårbara. Då menar jag inte nakna, att man inte har kläder på sig utan mer i sin being liksom. Så det finns ju också retreats, så man får jättegärna höra av sig, och min hemsida är lite dåligt uppdaterad, men den kommer att bli det. Sen tänkte jag att du och jag också skulle hitta på någonting, Soja. Ha någon kvällsaktivitet, jag vet inte. Det vill kanske, ja, jag vet inte exakt vad vi ska göra, men vi hittar på någonting.
Det är in the making, eller hur? Det kommer att ske någonting.
Mm.
Ja, och alla dina uppgifter kommer att finnas, såklart, i texten under. Och, ja, nej, men spännande. Jag ser fram emot den här våren. Mm. Så får vi se vad vårt samarbete mynnar ut i. Vi behöver det här mer. Vi behöver jobba tillsammans. Och då menar jag inte bara du och jag, utan att vi som människor liksom, jobbar mer mot enhet.
Mm. Verkligen, verkligen. Mm. På massor med olika sätt. Så blir vi ju mycket större. Liksom. Alltså det är också någonting som jag tänker att jag vill skicka med. Som jag själv har tittat mycket på. Jag tänker så här, det är fint att kunna ta hand om sig själv och resourcer när vi är triggade och så vidare. Men vi behöver också andra människor. Att vi behöver liksom vara lite 50-50 i det där. Både förstå hur vi kan resourca och sträcka ut en hand. När vi behöver till andra människor och samarbeta. Och få stöd av ett community eller av vänner, kollegor. Men också förstå hur jag kan göra det själv naturligtvis. Men båda behövs. Båda är superviktiga. Mm. Så jag är glad att du lyfter upp det.
Ja, som sagt, verkligen, verkligen tack Annika för den här stunden.
Mm. Mm. Tack själv Soja för att möjligheten att få vara här och berätta. Man vet ju aldrig som sagt vad när man hoppar på en sån här resa. Men jag har ju också en egen podcast. Det måste vi också dela med om. För dem. Ja. Ja, jag tänker för dem som är nyfiken och liksom vill kika in. Utan att det krävs så mycket så kan man ju bara gå in och lyssna innan man kanske vågar ta nästa steg. Tappar bort mig själv. Men,
Ja, all information kommer ligga i eftertexten här i alla fall. Så, ja, men vi avslutar här, Annika.
Tack fina för möjligheten. Tack.